Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är fredag den 3 september när vi spelar in det här. Och det ska bli ett matnyttigt avsnitt där vi ska gå igenom lite vad som har hänt sen sist. Vi har lite spaningar, jag vet att Niklas har lite spaningar kring handeln i augusti, vad som utmärker den och hur privatpersoner har agerat. Och sen har jag en liten spaning till kring ett nytt investeringsklass eller tillgångsklass eller vad man ska säga som jag har fått upp ögonen för, som jag tänkte surra lite kring. Hur är läget med dig, Niklas?
Det är alldeles underbart. Det är fredag. Vi stänger en trevlig börsvecka. Vi har varit upp över procenten. Men det kommer lite statistik idag. Någon form payroll. Det kommer vi säkert in på här under avsnittet också. Men allt som allt, Johanna, det är riktigt bra med mig. Och ni kanske också hör här att vi inte spelar in i studion. Allting, nu har liksom Johanna börjat få känna på det här. Att nu är det inte hon som styr livet längre, utan det är lilla Julia. Därav ljudet.
Ja, därav ljudet. Jag ber om ursäkt för det. Jag lovade ju här för 2 veckor sedan att från och med nu så kommer det bli på plats i studion. Det blev ett avsnitt inspelat på plats i studion. Och sen så blev det direkt ett på distans. Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag kan hur som haver i alla fall lova att nästa avsnitt, nästa vecka, det kommer ett, inte komma ut lika sent, det vill säga på fredagen eller lördagen. Och två, det kommer vara inspelat i studion med oss båda. Och tre, det kommer bjuda på en trevlig nyhet.
Tre, alla goda ting är tre. Den där tredje, kul. Och som, så är det ju, jag menar, det är klart, de som har barn, Johanna, de vet. De som inte har barn men kommer att skaffa barn, de kommer att få veta.
De kommer landa med fötterna på jorden eller liksom hoppa ner från sina höga hästar som man lätt är på innan, eller jag var i alla fall, och sen inser att det var inte så här verkligheten var. Men det om det. Du nämnde det här i inledningen. Det har kommit lite statistik från USA, nämligen sysselsättningsstatistik. Non-farm payroll, det vill säga hur många nya sysselsatta det är, har tillkommit i USA sena i augusti utanför jordbrukssektorn. Och det var 235 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn. Det kan ju låta mycket. Då ska man ha med sig att förväntningarna låg på att det skulle vara 750 000 nya jobb. Så att det var inte ens hälften så många som bedömarna hade trott. Och därav vände börsen ner och så även Stockholmsbörsen.
Nej, och det är klart, det där är ju jättesvårt att veta och kunna säga om. Jag tycker däremot att det är många som har varit ut, många bolag då i marknaden, och vittnat lite grann om att det är svårare att hitta personal. Det är liksom, med Delta-varianten som nu är på uppgång igen, det är inte lika många kanske som söker sig tillbaka. Vi har tidigare haft fiskala stimulanser, eller liksom egentligen helikopterpengar i USA, som har gjort att det inte har funnits riktigt incitamenten att gå tillbaka. Det kanske man har fasat ut lite grann nu, men ändå intressant att se att dels att det finns någon form av matchningsproblematik, och att det är väldigt många som byter jobb nu också, har vi ju sett medialt senaste veckan, senaste månaderna, det vittnas om. Restaurangbranschen har haft det jättetufft. Vi har pratat här i podden tidigare om Chipotle som höjde priserna med 5% rakt över för att höja priserna för de anställda, och lyckas ändå inte hitta människor. Det är många som har sign-up bonuses nu där man får en bonus om det så att man tar en anställning. Det kan ju låta konstigt, men det är ju kanske ekonomiskt bättre och mer fördelaktigt än att låsa fast sig vid högre löner. För en lön backar ju inte enkelt, men en bonus, det är ju en engångsutbetalning. Så att, intressant, men liksom, när man lyssnar till tugget så känns det som att signalen har snarare varit om att en del indikatorer har pekat på, en del företag vittnar om att det är, och som efterfrågan mjuknar upp nu lite grann. Och dessutom, så nu senast i morse när jag var på väg till jobbet så lyssnade jag på en amerikansk podd. Det man börjar prata om, jag tror att det var 114 dagar kvar till julafton nu. Det man börjar fråga sig, kommer vi att få våra julklappar under julgranen? Vi vet ju att det har varit mycket jobbigt kring liksom, logistik och skenande fraktrater. Men också det faktum att vaccinationsgrader i länder som vi är beroende av för import och export, kanske snarast då export, och det vill säga vår import, Sveriges import, USAs import. I de länderna är det många som inte är vaccinerade och inte kan jobba. Nu nyligen så öppnade ju världens tredje största hamn i Kina. Men det vill sig till också att man producerar för fulla muggar här och kan frakta det här. Jag menar, det tar en månad på världshavet till USA. Det har jag, vet inte hur många gånger jag har sagt det faktiskt. Jag får sluta säga det. Men någonstans, det är ju nu man lägger ordrarna för det oerhört viktiga Q4 och julhandeln. Det är nu. Det är nu. Jag tror, Johanna, nu kan ju folk som jobbar inom dagligvarubranschen, jag hade ICAs vd med och pratade just dagligvaror, men det är nu man lägger ordrarna för julskinkor. Och egentligen slutet av augusti. Jag menar, när jag var ung också, när jag sålde jultidningar. Jultidningarna kom bara tidigare och tidigare för varje år. Jag tror att de senaste åren innan jag slutade med det där, då kom jultidningarna också slutet av augusti.
Ja.
Och det jag vill avslutningsvis, det jag bara ska säga här, det är ju det här kring Fed. Det kommer nu svagare signaler. Jag skulle inte alls bli förvånad om det är så här, räntehöjning, det är det ju inte på tal om. Men att vi skjuter det här tapering-diskussionen och oron i marknaden för att vi ska skala ner stödköpen, de månatliga sådana i USA. Skulle inte alls förvånas om vi skjuter det till andra sidan årsskiftet. Och det är intressant att se narrativet i marknaden nu. Att det hade lika gärna kunnat vara positivt eller negativt för marknaden. Och gud vad skönt att vi skjuter på det. Men nu såg vi här från 14.30 när non-farm payroll kom. Och det är ju varför man mäter non-farm payroll, alltså utanför jordbrukssektorn. Det är ju för att jordbrukssektorn en gång i tiden var störst i USA. Det är den ju inte längre. Men som du sa, börsen sunade till och föll 0,5% ganska snabbt.
Mm. Det gjorde den. Och precis som du säger så är det tydligt att det har skett en liten viss, liksom, saktat in lite i alla fall med förväntningarna också framåt här om man skjuter räntehöjningen på framtiden. Vi har även sett det i Sverige att inköpschefsindex för både industri- och tjänstesektor följer något här i augustimätningen, men det var från väldigt höga nivåer. Men inköpscheferna i industrin är något lite mer pessimistiska än vad de var, eller mindre optimistiska ska jag säga, än vad de var månaden innan.
Ja, och sen har vi ju haft en explosiv återhämtning naturligtvis efter den här kraschen i fjol. Men jag tror att så Q2 så var väl den genomsnittliga vinsten på ett bolag i amerikanska S&P 500 upp nästan 100%. Det blir ju en sån massiv återhämtning när saker och ting börjar ljusna. Lite grann som att trycka ner en badboll i en pool. När du släpper så poppar den upp. Men sen blir det ju, jag menar, Q3, Q4 blir ju mer normaliserade jämförelsetal. Så att det är ju också naturligt att tillväxttakten någonstans avtar. Men på hyggliga nivåer ändå.
På hyggliga nivåer. Och hygglig får man väl ändå säga att augustibörsen var. Vi surrade lite om att det eventuellt skulle kunna bli den första minusmånaden för i år. Det blev det inte, utan det blev en liten uppgång för Stockholmsbörsen i augusti. Och hittills år har då 8 av 8 månader landats på plus. Och det är ju väldigt ovanligt, vågar jag påstå. Rätta mig igenom om jag har fel.
Det är väldigt ovanligt. Tittar jag på OMXSGI, Stockholmsbörsens breda index, inklusive återinvesterad utdelning, så har inte det hänt någon gång sedan 2008, så långt bak jag har data. Det här skulle jag också kunna kika på just när det kommer till OMXS30, för där har jag data som är längre tillbaka. Men Johanna, det är ovanligt. Och också så där, ingen regel utan undantag, för någonstans när vi var på väg in i sommaren, så det är klart, experter i media sa att nej, men det kommer bli en stökig sommar. Du och jag bubblade om att ja, det skulle kunna bli stökigt, för det är så det brukar se ut. Sen har vi ett strukturellt skifte där vi är mer uppkopplade än någonsin, och man har inte ett 100-procentigt hängmatteläge under sommaren när man tar semester, på gott och ont. Det är klart vi vill liksom ta semester, landa batterierna och återhämta oss, men det är inte så samhället ser ut. Och det har vi också sett på börsen med volymer, att det har inte varit den här tunna handen som det brukar vara historiskt. Å andra sidan, också en väldigt spännande rapportsäsong såklart, i och med att det var den absolut tuffaste liksom det tuffaste perioden, tuffaste kvartalet i väst i fjol i Q2. Det finns väl förklaringsposter på det hela, men jag menar nu, det är väl klart. Okej, sommaren varit jättebra. Hej Julia. Men hösten, Det är klart, nu börjar man fundera kring, ja, men det har inte varit någon korrektion i år. Det kanske kommer till hösten. Det var inte så stökigt på sommaren, men det måste ju bli stökigt i höst då. Och att man säger det bara för att, men man får ju komma ihåg här också att, jag menar, ingen regel utan undantag. Jag brukar säga att 33 av 37 har bjudit på korrektioner, men ett antal har faktiskt klarat sig utan korrektioner. Så det är ingen det är ingen regel. Det finns faktiskt undantag och det kan vara så att vi får en hygglig skjuts på börsen under hela hösten. Men det är klart det finns orosmål. Det är delta-varianten, tapering, det kanske man nu skjuter på framtiden. Men nu blir man ju uppenbart orolig för non-farm payroll. Aha, men vad innebär det här? Oj, vad mjukt det här var. Innebär det här liksom någonstans att vi nu kommer börja se att vi faller tillbaka ner i kvicksanden framåt och så kanske vi blir oroliga för det och sådär. Det finns alltid orosmål.
Ja, det gör det. Men helt klart skulle vi få sig 2 månader i rad med kraftigt med non-farm payroll, alltså sysselsättningsstatistik som kommer in kraftigt under förväntan. Ja, men då kanske man börjar se någon trend då, att även börsen skulle reagera mer allvarligt på det. För hittills har man tagit de något viktande, svikande, vad säger man, sviktande konjunktursiffrorna med ro. Men det ska bli spännande att se.
Johanna, Q4 som sagt, den är ju oerhört viktig och jag undrar hur långt det behöver gå innan man börjar bli lite orolig på allvar för den här försäljningen Q4 som är så viktig för så många bolag. Det skulle ju kunna vara en sån där faktor som gör att börsen darrar på manschetten om vi börjar närma oss Q4 och man börjar inse att jag menar, i princip varenda produkt du köper har ju en komponent frakt i sig och mycket tillverkas ju av sen.
Ja.
Det skulle kunna vara ett orosmoln som bubblar lite.
Men de flesta orosmål tar man sig igenom. Alltså jag kommer bara, om jag ska ta i hyfsad närtid, så hade vi ju i slutet av 2018 när det var oro för amerikanska räntehöjningar, bland annat lite Kina också som fick börsen att darra till ordentligt. Jag är inte samma sifferperson som Niklas, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det gick ner, men det var en ansenlig nedgång, tuff för dem som tycker det är tufft, bra köpläge för dem som hade den strategin. Sen hade vi såklart coronakraschen och det kommer titt som tätt.
Ja, men det gör det, och börsen var ner 17,9% från 29 augusti till julafton i USA, för de har öppet på julafton, det har ju inte vi i Sverige. Och där någonstans vände det och sen var ju börsen ner 33,81% under coronakraschen. Så att de som säger att de senaste åren att många som har kommit in på börsen inte har varit med om en sättning. Jag tycker ändå att 17,9% ner och 33,81% det är ganska rejäla sättningar då. För det innebär att enskilda bolag mycket väl utan problem kan gå ner 50% när index går ner de nivåerna. 17,9% om man säger 30% är ju inte konstigt. Många amerikanska bolag var ner 20, 25, 30% i våras när Nasdaq upplevde sin korrektion från 16 februari till 5 mars. De var det ganska rejält.
Alltså du är fantastisk med siffror och datum.
Det är det enda som fastnar.
Nej, det är det inte. Men apropå det här med dels fraktpriser och det som vi har varit inne på lite. Men något annat som jag kanske tänker att vi bör bjuda hit någon till podden för att prata om också. Jag vet att du har haft i din podd. Men det är ju det här med halvledarbristen som fortfarande är högst aktuell. Jag menar, vi har flera fabriker. Volvo Cars har ju liksom lagt ner produktionen på flera ställen nu tillfälligt för att det helt enkelt är brist på komponenter. Och det här är något som jag tror kanske att vi ska ta hit någon fondförvaltare eller någon och surra lite om hur det påverkar.
Ja, men det låter bra, för jag menar, man pratar ju ofta om så här, men insatsvaror och det är typiskt råvaror och sådär, men i ärlighetens namn, Johanna, halvledare är den digitala tidsålderns olja.
Ja.
Det är en oerhört viktig insatsvara och det är oerhört komplext att tillverka halvledare. Det är minnen och det är processorer och det är grafikkort till egentligen analoga halvledare. Bara liksom en sån när du trycker på en miniräknare. Liksom. Det är ju någon som ska skicka en påströmsignal. Liksom. Det finns ju både analoga och digitala halvledare. Oerhört spännande. Men också hur det här har kunnat bli storpolitik av det hela. Och det var vi ju in på lite grann med Gunnar Pålsson också, det här med Taiwan och Kina och hur Kina ser att det är de som äger Taiwan, att Taiwan är kinesiskt. De har TSMC som är världens största producent. Jag tror att Apple står för 60% av deras omsättning. De har de absolut vassaste chipperna i världen. Vi pratar om ASML också som har den här maskinen man behöver för att kunna tillverka de absolut vassaste chipperna i världen, och de har ett embargo. De får inte sälja till Kina. Det har liksom USA sett till. Det är mycket stor politik i det här hela. Jag tycker att det är ett jättebra förslag att ta in någon som också berättar lite grann om hur det här påverkar alla andra bolag. För halvledarbolagen är de som säljer spadar och hackor till väldigt många andra bolag. Och det är inte bara bilindustrin som påverkas. Utan det är så mycket.
Nej. Det är så mycket annat. Och andra typer av underleverantörer till exempel bilindustrin påverkas ju också. Fast de kanske inte har halvledare i sin produktion eller så. Men de om inte producenterna kan ha igång fabrikerna, ja, men då behöver de ju inga insatsvaror, så att, ja, det får verkligen ringa på vattnet.
Enda gången man inte behöver en halvledare, det är om du får en liten stöt, en elstöt, och gud förbjuda att du skulle pinka på ett elstängsel på en kohage. det får man inte göra.
Alla killar har gjort det någon gång i sin ungdom.
Då behöver du ingen halvledare, men allting annat i vårt samhälle kräver halvledare. För det halvledarna gör, alltså inte helledare utan halvleder, det är ju att de ser till att ibland är strömmen på, ibland är strömmen av. Och den magin bakom det där, när du kan slå på och av ström, det är ju att du kan skapa någon form av morsekod. Jag jämför, det är ingen morsekod, men
det är bra, prata så att även jag fattar.
För att exemplifiera, då vet du så här, pip, 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 pip. Pip, 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 tror jag. Det är SS-alarm. Och gör du det där liksom, fast med ström istället, då börjar du helt enkelt skapa digitala ettor och nollor. Och ettor och nollor, det är råvaran hela vår digitala värld består av. Nu när du och jag poddar det här, är det bara spruta fram miljontals ettor och nollor just nu.
Ja, det låter bra. Vi tar hit ett halvledarproffs eller hit och hit till studion där du befinner dig.
Det låter bra.
Ja, något annat då som vi utlovade i det här avsnittet. Det var ju lite dina spaningar vad gäller månadens handel.
Ja, och det är klart, vi gör det här en gång i månaden. Har varit intressant den här månaden naturligtvis att kolla på augusti, i och med att handeln, aktiviteten har varit lite högre än vad den brukar vara i augusti. Och där såg man att det bolaget som köptes allra mest den här månaden är gamingbolaget Embracer. Och gamingbolagen har ju generellt sett haft det ganska tufft den senaste tiden, får man väl säga. Och vi har ju haft ett utspel också, eller flera utspel från Kina. Dels under sommaren där de sa att gaming var digitalt opium. Och sen nu nyligen gick man ut och sa att man ska begränsa ungdomars spelande i Kina på fredagar, helgdagar och högtider. Och det här har ju liksom lagt någon form av våt filt på gamingsektorn. Nu skulle jag väl inte säga att Embracer har någon särskild exponering mot Kina. Men ändå, det är en väldigt viktig marknad för gamingbolagen. När det blir en sån där våtfilt så påverkar det liksom hela sektorn. Men Embracer är den aktien som avancianerna har köpt allra mest.
Och de hade kommit över en milstolpe.
Ja, de har kommit över en fin milstolpe. Aktien är 28% från toppen, som mest 20% bara under augusti. Och då är det ju liksom enklare kanske att fylla på lite grann och köpa på sig lite mer, snitta ner sig, köpa dippen eller vad man vill kalla det för då, när en aktie är ner mycket. Det här är numera den fjärde mest ägda aktien på våran plattform bland de svenska bolagen. Och varför jag säger aktien är för att teoretiskt sett skulle något bolag kunna klättra lite högre om man räknar med flera aktieslag, alltså kanske både en A-aktie och en B-aktie och en C-aktie, och om bolaget skulle ha en D-aktie. Att om man slår ihop ägarna i samtliga aktieslag kanske någon skulle ta sig lite högre. Men de är numera fjärde mest ägda aktien på plattformen och har 100 000 ägare, mer än 100 000 ägare. Så att Embracer har ju verkligen blivit en folkaktie, och därför tycker jag det är ganska logiskt när man ser en sån här, att 20% av börsvärdet försvinner på en månad. Börsen svänger, aktier svänger, och man kan ju se på aktien, en aktieöversikt på bolaget ser man ju volatilitet också, hur mycket den tenderar att svänga. Ett sånt nyckeltal är ju också betatalet. Och har en aktie ett betatal på 1, så har den historiskt tenderat att svänga i linje med börsen. Har den ett betavärde på 1,5, ja, då innebär det ju att om börsen har stigit 1% historiskt i snitt, då har det här bolaget stigit 1,5%. Vill man sova jättegott om natten och skynda långsamt, snigen snarare än haren, jag hittar då aktier kanske som har ett betavärde på 0,5-0,6. Kanske kanske säger jag bara hitta på nu, skulle kunna vara en telekomoperatör eller en dagligvarukedja, då har de tenderat historiskt att svänga lite mindre. Men när aktier svänger, och här ser vi att avansianerna passar på att köpa på sig mycket mer när man får såna här rejäla sättningar.
Mm. Några andra som gillar Embracer, det är ju Börsveckan. Och de plockade ju med Embracer i sin BV-portfölj som hade säsongstart för 2 veckor sedan. Och där var de ju gästade Avanza-podden i förra avsnittet och gav en hisspitch till alla innehav, däribland Embracer. Så missade du det och är lite nyfiken på Embracer eller övriga BV-portföljen, så hoppa tillbaka ett avsnitt.
Exakt. Och ja, vi får väl se fortsatt. Alltså, det här är ju en strukturell tillväxt i den här branschen överlag. Det är 2,5 miljard människor som håller på med gaming i någon form. Det är större än liksom både filmindustrin, musikindustrin. Det är större än sportvärlden. Sorry alla er som gillar hockey, fotboll, amerikansk fotboll. Gaming är betydligt mycket större. Det är liksom inte ens i närheten. Och många kanske vill ha den som exponeringen, trenden här mot. Intressant är väl också, jag ska komma tillbaka till de aktierna som har köpts mest under augusti, förutom Embracer. Men det har ju hänt lite grann i gamingvärlden överlag. Dels de är Embracer som många har köpt. Sen hade jag Paradox Interactive i podden här nyligen med Ebba Ljungerud, och nu fick vi information under veckan här att hon avgick med omedelbar verkan. Även om hon är kvar under en överlämningsperiod. Och det här är efter 7 år på bolaget. 4 som, 3 som vd och 4 i styrelsen dessförinnan. Och Fredrik Wester går tillbaka som vd. Han klev ju av som vd 2018 och blev ordförande då istället. Det här bolaget har backat 54% från oktober i fjol fram till mitten på augusti i år. Men steg 19% som mest på den här nyheten. Och det här tycker jag är lite jobbigt. Och lite tråkigt, alltså när man ser kursreaktioner på ett vd-byte. Och om en aktie stiger 19% som mest, det kanske inte är jätteroligt som avgående vd, men jag tror inte heller det handlar enkom om Ebba Ljungerud, utan snarare att bolaget har haft det lite tufft, lagt ner mycket spelutveckling, eller lagt ner många spel man har haft under utveckling, och att man kanske hoppas på att en ny start på något sätt.
Ja, jag tror också det, att det liksom tas ett nytt till omtag, vänder på varenda sten, och att det är det det signalerar snarare än personen i sig.
Exakt. Så att med de orden och plus då det här med att man nu begränsar ungdomarna hur mycket de får spela i Kina. Mycket fokus på gaming faktiskt den här veckan, tycker jag. Mycket som har hänt.
Ja, men det har det absolut varit. Och om man då är som jag och inte riktigt, dels är jag ingen gamer själv och jag har inte stenkoll på de här bolagen, så vill jag liksom återgå till gamla Johanna och slå ett slag för fonder här. För att vi har ju väldigt många duktiga techförvaltare framför allt, eller svenska småbolagsfonder och så, som har en hel del gaming i sina portföljer. Och det kan ju vara liksom snabbvägen till exponering mot den här typen av bolag, utan att man själv behöver göra läxan.
Det låter underbart, och det är ett väldigt bra tips såklart. Och för de allra flesta så passar ju fondvägen mycket bättre faktiskt. Mm.
Och man får ofta mycket exponering, eller en hyfsad exponering mot gaming via svenska småbolagsfonder eller de populära teknikfonderna som finns.
Exakt. Och går vi vidare här på bolagen då, som har favoriserats under augusti, så hittar vi också Tesla och Volvo. Och här kan man väl säga att både Tesla och Volvo har ju varit ner någonstans runt 10% under månaden. Tesla typiskt sett historiskt har ökat på sin ägarbas en hel del när den har sjunkit tillbaka lite grann. Det är ju en aktie som har gått väldigt mycket. Så jag kan tänka mig att en och annan känner att gud vad skönt att få en andra chans kanske att komma in som ägare. Och även lika så denna gång under augusti så var det många som köpte den. Och sen Volvo har ju abonnerat lite grann på listan mest köpta senaste månaderna, får man säga.
Är det den relativt höga direktavkastningen man lockas av där, tror du?
Jag tror att man pratar ju väldigt mycket om att Volvo dels är överkapitaliserat, lågt värderat, att man också står inför en omställning, tror jag, till mer hållbarhet och elektrifierad fordonsflotta. Sen är det ju rätt bra skjuts ändå på lastbilsleveranserna. Det finns en viss oro för dels produktionsstopp med halvledarbristen, både för Volvo personvagnar men Volvo lastvagnar då i det här fallet. Men sen är man också lite orolig, som jag har förstått det, kring Volvo Construction Equipment, som bygg- och anläggningsmaskiner i Kina på den kinesiska marknaden. Så det är klart det finns orosmoln. Men Volvo har ju varit duktiga på att leverera elektrifierade bussar, och nu för inte allt för länge sedan så lanserade de eller levererade sin första elektrifierade tunga lastbil. Och för de som är nyfikna på det, in på Volvos Twitterkonto på Twitter, om det är så att ni har Twitter, så kan ni se lite mer information om det här. Det här kanske man inte riktigt räknar hem fullt ut. Men jag menar, ska vi göra den här omställningen? Det är en rätt stor flotta av tunga fordon där ute som helt ska ställas om också, för där har vi smutsiga utsläpp med liksom tunga lastbilar, tunga leveranser in i stadsmiljöer, leverera mat till ditt lokala ICA, Coop, Willys eller vad det än är. Enorm omställning, och där är man förmodligen bara i början. Det är väl ingenting man diskonterar riktigt idag, det vill säga diskonterar räknar med riktigt idag, men det är en liten fin potential framåt. Men just den kanske lite låga värderingen, och att man skulle kunna tänka sig dela ut en hel del pengar, det har man ju gjort faktiskt också.
Jo, det har väl varit någon extra utdelning där, om jag inte minns helt fel.
Sen har vi säljlistan då. Kindred är spelbolag, alltså inte gaming då, utan spel och dobbel, som har ett av fyra bolag som har fördubblats i år, i alla fall för några dagar sedan när jag kollade. Och jag tänker mig att det är naturligt att man, en del kunder tar hem lite vinster. Alltså det blir en viss effekt, vinsthemtagningar, för att finansiera ett Embracer som man såg föll 20% under augusti. Det tycker jag ändå känns ganska logiskt. Men sen hittar vi Investor och Latour och Industrivärden på säljlistan också. Det tolkar jag som den diskussionen på premievärderingen som har varit under månaden.
Det tolkar jag också det som, att det har varit mycket diskussion kring att många investmentbolag handlas till en ordentlig premie. Men det gör ju faktiskt inte Investor. Så undrar om de faktiskt har åkt med bara lite i farten där.
Jag tror att de har
varit mycket surr om att det är dumt att äga investmentbolag när de handlas till så hög premie och så vidare. Och så har man inte riktigt tänkt på att Investor faktiskt inte gör det, även om de förvisso handlas alltså till mindre rabatt än vad de har gjort historiskt.
Ja, och jag tror också att det finns en effekt här av att Investor är den by far mest ägda aktien på vår plattform med över 300 000 kunder. Så om vi bara tittar på Avanza så är Investor Sveriges folkaktie nummer ett. Och i och med att det är så många som sitter på den här, så de här siffrorna vi tittar på nu, det blir ju nettoförsäljning, alltså där man har sålt för mest slantar. Och det blir ganska enkelt när du är störst, när kunden har investerat mest pengar i ett bolag, så blir det ju enkelt också att det är där de stora pengarna landar. Alltså,
när man säljer talens lag.
De stora talens lag. Säljer man investmentbolag, då i relativa termer så tar Investor mest stryk. Men precis som du är in på, de handlas ju fortfarande med rabatt.
Och då fortsätter vi göra reklam för IB-index i den här podden. Obs, inte reklam på riktigt. Det är absolut ingen reklam, men vi nämner det.
Nej, men vi kan väl med gott samvete nämna källor som vi tycker är bra, som vi använder oss av, som vi vet skapar nytta för våra lyssnare också.
Ja, jag ville bara så ingen trodde att vi fick betalt eller någonting för att säga det, för så är det absolut inte.
Nej, och tittar vi på fondsidan så är det egentligen same där som tidigare. Sverigefonder, globalfonder, fastighetsfonder favoriserar vi, 3 av 10 kronor går in i Sverigefonder. Teknikfonder, gröna energifonder finansierar rotationen, de var favoriterna i fjol. Sverigefonder, jag tror att det är sjätte månaden i raden man favoriserar Sverigefonder. Så det är lite liksom same, förutom att fastighetsfonder och nio favoriseras. I fjol så var de iskalla, den här typen av fonderna. Nu är det de som ligger på topplistan. Bäst utveckling i år, så är det väldigt stint med fastighetsfonder.
Där ser man. Det var månadens handel.
Det var månadens handel.
Ska jag gå in på min lilla spaning som jag har gjort den här veckan då?
Mycket gärna.
Spaning och spaning. Men IPCC, alltså FNs klimatpanel, kom ju med en rapport här i augusti som jag inte tror att någon har missat egentligen. Där de ju tog fram, och budskapet är väldigt tydligt, att utsläppen påverkar klimatförändringarna. Det är människans utsläpp som ger klimatförändringarna, som skapar mer extrem väder. Och läget är ganska, ganska akut, allvarligt, och det är bråttom att minska utsläppen för att vi ska nå de klimatmål vi har. Och det kommer ju vara ett klimattoppmöte i Glasgow i november där alla världens ledare ska samlas och förhoppningsvis enas om nya åtgärder. Och då skulle det ju kanske mest önskvärda vara ett globalt pris på koldioxid, att man kunde enas om att släppa ut si och så mycket ska kosta si och så mycket över hela världen. Det kommer ju inte ske. Alltså det är för stora meningsskiljaktigheter, så det här globala priset på koldioxid kommer vi inte få i höst. Men det hade väl varit det mest önskvärda. Men det finns ju liksom alternativ och mer regionala grejer. Och då finns ju bland annat i EU, ett av EUs mest liksom effektiva instrument i klimatpolitiken. Det är ju EUs handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS, Emission Trading System. Och det fungerar ju som så att EU, man har ett visst antal sektorer, industrier och energiproducenter som räknas in, och så har EU satt ett tak att så här mycket utsläpp får ske och från de här, det är ungefär 45% av EUs utsläpp som räknas in i de här sektorerna, eller de här sektorerna står för 45% av EUs utsläpp. Men årligen då säger EU att så här mycket utsläpp får ni ge ut, och sen så har man utsläppsrätter som man dels ger ut lite men också auktionerar ut, och så får bolagen då köpa eller få att de här utsläppsrätterna, och för varje ton koldioxid man släpper ut så måste man ha liksom en utsläppsrätt. Och är man då ett väldigt energieffektivt bolag som har fått ner sitt klimatavtryck, då kan man sälja vidare sina utsläppsrätter till andra bolag som snarare behöver fler, för att de har inte lika ren produktion. Och då blir det liksom ett auktionsförfarande kan man säga, och det sätter ett pris på koldioxidutsläpp. Och det här har funnits i ganska många år inom EU, men de senaste åren och framförallt senaste året har det verkligen börjat fungera så som det är tänkt. Och priset på de här utsläppsrätterna har skjutit i höjden. Och idag så kostar det drygt 60 euro att släppa ut ett ton koldioxid. Och det kan jämföras med 30 euro vid årsskiftet, 20 euro för ett år sedan och 5 euro för 5 år sedan. Så att det har ju varit en liksom exponentiell utveckling här för kostnaden. Och många tror ju att i och med att EU årligen minskar antalet utsläppsrätter som finns, som man ger ut, så allt annat lika så kommer det här fortsätta stiga, det här priset på utsläppsrätter. Och många brukar fråga, går det som privatperson att investera i det här? Kan jag liksom köpa utsläppsrätter och kanske sitta och hålla på dem och se till att inte ens utsläppen görs, att inget bolag kan köpa dem och använda för att få släppa ut? Nej, det går i dagsläget inte. Men som investering går det ändå att få exponering mot de här rätterna. Och det är via sådana här börshandlade produkter som följer liksom priset på de här ETS-erna, som det heter, Emission Trading System. På samma sätt som man kan köpa en börshandlad produkt som följer priset på guld eller på bitcoin eller vad som helst annars. Så att det är inte så att man ger någon påverkan på klimatet. Man minskar inte utsläppen i världen på något sätt eller så. Men om man är intresserad av själva själva prisutvecklingen som sådan, som en investering, så går det. Men nu med alla de här brasklapparna som man alltid ska ha. Det finns ju såklart risker med det här. En risk är ju den politiska risken. Även om det liksom är bolag som sätter marknadspriset när de köper och säljer de här rätterna mellan sig, så är det ju politikerna i EU som sätter ramarna i med att de bestämmer hur mycket utsläppsrätter som står till förfogande varje år. Och det är ju politiska beslut som är väldigt svårt att påverka som investerare. Så att, och sen så finns det ju en vanlig liksom risk i att det är klart att det finns en viss konjunkturrisk i det här. Är det lågkonjunktur och produktionen går på lågvarv, ja, men då minskar ju efterfrågan på utsläppsrätter och då påverkar det priset. Och sen någonting som ju alltid är med så här börshandlade produkter är att man måste ha bra koll på produktvillkoren, så man inte av misstag råkar köpa en produkt som till exempel har hävstång upp eller ner, och att liksom, rörelserna blir betydligt saftigare än vad man var beredd på och så vidare. Och jag har inte investerat i det själv ännu, och jag vet inte om jag kommer göra det heller. Så det är ingen rekommendation åt något håll. Jag tyckte bara att ju mer jag satt och läste på om hela det här systemet, så tyckte jag att det var väldigt intressant. Och prisutvecklingen var verkligen något som jag tror röner stort intresse hos finansbranschen. Och jag vet att det finns många som sitter och fnular på produkter som med det här innehållet helt enkelt.
Ja, alltså jag drar mig till minnes Tricorona som fanns för många år sedan, och då var det just handel med utsläppsrätter. Jag tror att det var lite mer omoget på den tiden. Komplext.
Ja, komplext. Det jag tror, det här med Tricorona och annat, det var sådana här negativa utsläpp. Det finns fortfarande en sån börs. Jag vet att Nasdaq och OMX köpte upp någon sån finsk börs. Det handlar om negativa utsläpp där du investerar i liksom, nu ska jag inte säga för mycket, men att det ska planteras träd eller någonting här och var. Det här är inga negativa utsläpp, utan det här är liksom ett system som producerande bolag inom EU måste förhålla sig till för att SSAB ska få ha igång sin produktion och därmed generera koldioxidutsläpp. Så måste de ha utsläppsrätter som täcker de utsläppen de står för. Det är liksom, det måste de EU-lag. Sen så minskar inte det utsläppen, men själva tanken är ju att ju dyrare de här utsläppsrätterna blir, desto större incitament och morötter finns det för bolag att ställa om och energieffektivisera och se till att ens produktion släpper ut mindre. Och samtidigt så att det är det som är liksom själva tanken med det hela.
Ja, det är ju lite grann som en broms på en spinningcykel, att liksom man vrider två kvarts varv och sen blir det lite jobbigt. Det blir som liksom självreglerande på något sätt. Jag tycker att det här är ju ett spännande tema. Du som är inne i den där världen, bjud gärna in någon gäst på temat här också. Och varför jag vill det.
Jag har redan gjort det. Jag har bara inte sagt det till dig. Men inget tid och datum än, så jag håller lite på vem det är.
Du briljerar i vanlig ordning. För det jag tänker här, det är att det är klart, alla typer av bolag har ju liksom, är beroende av råvarupriser och insatsvaror. Marknaden pratade tidigare om Starbucks, för kaffepriserna spikade jättemycket. Nu är det så Starbucks, de säkrar ju 12-18 månader framåt, så de har inte påverkats alls av den här spiken i kaffepriser som vi har sett. Men tids nog så kommer de ju göra det, om det nu är så att den består. Den brukar ju sällan göra det under kanske så långa perioder när det blir liksom väder och vind och sånt där som stökar till det. Men det är fortsatt intressant. Jag menar, dels att bara ha koll på risker. Liksom, hur påverkas bolagen jag investerade i kring det här? Men sen också vilka. Det finns ju de bolagen som är stora utsläppare, och de har ju också stora incitament att just effektivisera upp sin verksamhet och släppa ut mindre, för då behöver de köpa mindre utsläppsrätter. De kanske blir tilldelade vissa gratis, jag vet inte.
Men jo, vissa.
Är vissa gratis?
Men det är väldigt omstritt, och det är ju många som vill ta bort all gratis tilldelning av utsläppsrätter.
Just det, och sen är det ju sådär att om man då använder mindre, då kan man sälja dem där vidare och sådär. Men det här skapar ju ett jättestort incitament också att ta hjälp av bolag eller för egen räkning jobba med att energieffektivisera sin verksamhet. Och där tänker jag, Johanna, där finns det ju bolag, börsnoterade förhoppningsvis, som borde vara duktiga på att kunna hjälpa de här bolagen att effektivisera sin produktion och sänka sina koldioxidutsläpp. Och där finns det pengar att tjäna att kapitalisera på en trend som är need to have, inte nice to have.
Mm. Mm. To be continued, för det är precis så som du säger att det finns mycket pengar att hämta för duktiga bolag inom den sektorn.
Ja, sen har vi bara kort under månaden vill jag väl också bara säga att Sinch upp 11%, det här bolaget som du har pratat om en hel del historiskt, gamla CLX Communications. Sen har vi Hexagon upp 4,9 och Ericsson upp 3,5. Och en sån här liten rolig spaning också, det är att prylkedjan Kjell & Company är på väg till First North. Det här tror jag att många känner till. De ingick i Hakonen Väst en gång i tiden, det är dagens ICA-gruppen då. Indikativ värdering på 1,7 miljarder pre-money. Har en 130 service points runt om i landet, e-handel och etablering i Sverige, Danmark, Norge. Och Johanna, samarbete med Circle K, gamla Statoil. Och här kan man ju fundera då, så här, ja men Niklas, varför säger du det här? Det här brukar inte ni prata om i Avanza-podden. Så där. Nej, men jag tycker det är lite trevligt att fånga upp lite grann vad som har hänt under veckan på börsen och så där också. Så gillar ni det så fortsätter vi gärna med det. Och alla diskussioner, Johanna, kommentera vad ni vill höra mer av i höst under Avanza-podden på Facebook. Avanza-podden, denna Facebook-grupp som nu, grupp som nu är uppe i 30 000 följare. In ansök om att gå med i Avanza-poddens Facebook-grupp så släpper jag in er. Och sen så går diskussionerna varma där mellan avsnitten också. Fantastiskt trevlig community.
Det är jättetrevligt och det är så roligt att se hur alla liksom hjälper och inspirerar varandra. Och icke att förglömma din veckostatistik som du föredömligt lägger ut där varje söndag. Tack för den. Det är lite så här, när jag sitter på söndagkvällen och kollar söndagsfilmen eller något som inte går längre kanske. Men, eller man kollar inte det i alla fall, för man kollar på Netflix eller något annat. Men anyway, så kommer det upp där att Niklas har postat i Facebookgruppen. Då känner jag så här, ah, just ja, nu är det söndagkväll. Nu börjar en ny börsvecka imorgon.
Exakt. Jag försöker få min far att inse att det är ingen som tittar på tablåbelagd linjär tv längre. Det är streaming som är grejen. Jag har fått honom halvvägs att inse det.
Jag har inte lyckats med mina föräldrar. Jag kämpar.
Johanna,
men, ja.
En kommentar kring nyheten om ABBA.
Ja, men det är ju superhäftigt att de efter 40 år bara liksom tar upp det igen och intresset som det rönte över världen och även med vilken professionalism de gör det och helt nydanande och ja, nej, jag tycker det är jättehäftigt, den här digitala konserten. Och så. Jag blev väldigt, väldigt imponerad. Du då?
Ja, men det är samma här. Och i tidningarna ser jag här att EQT-grundaren och AMF investerar i Abbas miljardshow. Så det här har ju rönt stort intresse på kapitalmarknaden onekligen också.
Ja, ja, men det är superhäftigt. Det gör att man blir lite stolt som svensk ändå.
Det där har jag hört vissa bolag har berättat om faktiskt, att ABBA har gjort väldigt, väldigt mycket för svensk näringsliv. Inte minst börsen naturligtvis på sitt sätt. I och med att Sverige är ett litet öppet exportberoende land. Vi har försäljning runt om i vida världen, 6-7 kontinenter. Ibland så slår vi följe med kungen och kungafamiljen ut i vida världen på resor. Men ABBA som en av Sveriges absolut mest lyckade exportframgångar någonsin gör också att det är enklare för svenska bolag att ta sig in och göra affärer runt om i världen, har jag hört. Vilket är liksom intressant vinkel att tänka på. Men det är ju bara så här, när du är ute och gör affärer i länder, det är så, någon form av small talk och lite snack efter affären och allt sånt där. Och jag menar, Sverige, Swedish Meatballs och ABBA och IKEA och numera Spotify, och det hjälper till.
Det hjälper verkligen till. Och jag tänker också att de kanske la lite grunden till det här svenska musikundret som vi har sett senare. Att vi har väldigt många stora musikaliska exportsuccéer från Sverige i form av både artister och producenter och så vidare.
Säkerligen.
Så att, ja, men det är häftigt att se. Där på temat kan jag rekommendera en en dokumentär om ABBA som jag ramlade över på linjär-tv för typ 2 helger sedan eller något, en lördag på SVT, så den borde ligga på SVT Play. Superintressant. Jag skulle inte alls kolla på den, men så slutade det med att jag satt och kollade en och en halv timme eller vad om ABBA och deras stora hits och hur de hade tillkommit och så. Så kolla in den.
Ja, men på temat tittartips så får jag väl också bjuda på en då. Och jag har ju snöat över en dokumentär här på Netflix som heter Storslagna svampar.
Storslagna svampar?
Ja, och hur mycket svamparna... Ja, men det är fantastiskt välfilmad dokumentär kring svamparna och hur mycket de har gjort för samhället. Och man pratar också om penicillinet 1928 och hur det har räddat miljontals människors liv och... Har ni Netflix, har ni en stund över, titta på detta storslagna svampar. Jag vet inte hur många kollegor som jag har skickat länken till. Det var jättebra.
Ja, men vad häftigt. Det kanske blir min fredagsunderhållning ikväll. Då. Penicillinet, jag måste bara få... Visst har jag rätt, visst var det mögel på bröd?
Nej. Det sa de säkert under dokumentären. Nej. Mögel absolut på bröd, kanske.
Nej, okej. Kanske inte var, men det var mögel. Anyway, nu ska vi sluta, eller jag ska sluta surra om det. Försöka briljera när jag inte kan briljera.
Nej, men och det här har man väl sagt, och jag vet att vi kommer ha det här temat i framtiden också, men just det här med mRNA-teknologin, med Moderna och med BioNTech som teamade ihop med amerikanska Pfizer-BioNTech som många av oss har fått när det kommer till vaccinet. Den här mRNA-teknologin att på syntetisk väg framställa vaccin istället för att skjuta in avdödade virus och ett vaccin som säger ta koll på de här, lär hur de ser ut, se till att de inte kommer igenom skyddsborgen i en trojansk häst i framtiden. Perfekt. Men just det mRNA-teknologin som nu har blivit som den vägen vi har gått, det här vet jag, nu får ju jag visa min okunskap. Jag tror att det var Pfizers vd, inte vd utan ordförande till och med, som var ute och sa att det här är det största som har hänt inom industrin sedan penicillinet. Och det här vittnar ju någonstans också om att det har varit ett enormt stort skifte, ett stort steg framåt som vi har tagit under den här pandemin. Vi har en tilltänkt gäst på mRNA-temat. Det kommer nog förmodligen också. Vi är ledsen att vi ger en massa cliffhangers. Vi ger inte den här serien som i säsongsavslutning tar en gigantisk cliffhanger och så här, vi ses om 4 månader. Utan förhoppningsvis kommer vi ha de här spännande gästerna i någorlunda närtid.
Ja, det hoppas jag. Och på ett sista lyssnar-tittar-tips då, Pfizers forskningschef sommarpratade i somras. Det kan ni lyssna på. Det gjorde jag. Det var väldigt spännande. Och vi kan ju för sig försöka få honom till Avanza-podden.
Ja, verkligen.
Han är ju svensk.
Bra tips. Jag lyssnade ju på Leif Johansson också, AstraZenecas ordförande här i... Ja, det typ P1, någon svensk radio, någonstans, någon podd. Är det nu så att någon jättegärna vill lyssna på den, skriv i Facebookgruppen så letar jag upp den och länkar in den. Men intressant, och liksom, det här är ju ett perfekt sätt också att förkovra sig. Visst, man kan lyssna på börspoddar för att få reda på vad som har hänt senaste veckan på börsen. Men just för att lära sig mer, om man är lite nyfiken, vill krypa in under skinnet och lära sig mer om olika branscher, trender, nischer. Kul tips den här veckan. Tycker
bra.
Vi.
Jag tycker vi. Lite självgott sådär. Vad duktiga tips vi ger. Vi tyckte det var bra grejer i alla fall. Hoppas ni också gör det om ni väljer att titta eller lyssna på något. Och med det så kanske vi ska avrunda den här veckan.
Med det är det dags för oss att säga stort tack för att du lyssnade på det här.